Välkomna hit och härligt. Tack så mycket. Strålande prestation. Jag ska läsa från evangeliet Luka, kapitel 8, 16, alltså verserna 16 till 21, och ändå en text, mer text från evangeliet Luka också. Kapitel 19, verserna 12 till 27. Liknelsen om lampan. Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk, utan man sätter den på en hållare så att de som kommer in ser ljuset. Det finns ingenting dolt som inte ska bli synligt, och ingenting undan gömt som inte ska bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar. Ty den som har, han ska få. Men den som inte har, från honom ska tas också det han tror att han har. Hans mor och hans bröder kom dit, men de kunde inte ta sig fram till honom i trängseln. Man sa till honom: din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig. Men han svarade: min mor och mina bröder, det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det. Den andra texten. Jesus berättade en berättelse och sa: en man av hög börd får till ett land långt borta för att få kungvärdighet och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig 10 av sina tjänare och gav dem 10 pund och sa till dem: gör affärer med detta tills jag kommer tillbaka. Men hans landsmän hatade honom, och när han hade rest skickade de sändebud för att säga: honom vill vi inte ha till kung. När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung, lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna åt och ville veta hur de hade lyckats med sina affärer. Den första infann sig och sa: herre, ditt pund har gett 10 pund i vinst. Då sa han: bra, du är en god tjänare. Du har visat dig trogen i smått, och nu ska du få härska över 10 städer. Nästa man kom och sa: ditt pund, herre, har gett 5 pund. Till honom sa han: du ska få 5 städer under dig. En annan kom och sa: herre, här är du ditt pund. Jag har haft det undanlagt i ett duk, för jag var rädd för dig. Du är ju en hård man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått. Han svarade: jag dömer dig efter dina egna ord. Du är en dålig tjänare. Du visste att jag är en hård man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför lämnade du inte mina pengar till en bank? Då hade jag kunnat få tillbaka dem med ränta när jag kom hem. Och han sa till sina män: ta ifrån honom hans pund och ge det åt mannen med de 10 punden. Herre, sa de, han har ju redan 10 pund. Jag säger er, var och en som har, han ska få. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Spännande. En av kyrkans herrar, alltså, som levde år 104 efter Kristus, och han heter Hovnan Voskeperan. Det är på armeniska, men jag ska översätta. Troligtvis det är Johan Gyllene Mun. Ja, kanske någon som känns det. Ja. Okej. Okay. Så Johan Gyllene Mun skriver i sina skrifter någon gång om Guds allsmäktighet och att Gud är allvetare, och säger: Gud, du som kan allt, du som vet allt, du även har förmågan att kontrollera mina njurar och se vad som finns där. Och du har förmågan att kontrollera mitt hjärta och se vilka känslor är gömda där. Det finns inget som man kan dölja från dina ögon. På liknande sammanhang läste vi idag att det finns ingenting dolt som inte ska bli synligt och ingenting undan gömt som inte ska komma, alltså inte ska bli känt och komma till synes. Hade vi tänkt någon gång att Gud är med oss på varje minut, på varje sekund? Har vi tänkt det så? Att just nu, Gud är med oss. Och det är inte viktigt att vara i kyrkan, utan det kan vara var som helst, vilket tid som helst. Hemma, på kontoret, var som helst. På gatan. Gud är med oss och ser oss. Och han vet våra vägar. Alltså, vilka vägar ska vi välja? Vilken inriktning vi har? Han vet det. Han läser våra tankar. Hade vi tänkt sånt? Det kan vi inte. Som människor, vi kan inte veta vad som människan framför oss tänker. Vi kan inte veta den människan som kanske ler till oss. Kanske han hatar oss. Man vet aldrig. Till exempel, när vi går till en, antar vi, en rättegång. Under ett rättegång inför domstolen. Domaren sitter i mitten med sina rådgivare. Å en sidan försvarsadvokaten, å andra sidan åklagaren. Å en sidan en offer och en sidan brottslingen. Och rättegången går. Och varje en försöker bevisa att den här mannen är skyldig och den andra är oskyldig. Men ibland blir det så här att på grund av otillräckliga bevis lämnar vi en misstänkt man fri. Han är fri eftersom vi har inte tillräckligt bevis. Och tvärtom blir det så här att ibland en oskyldig människa sätter i fängelset. Därför att vi är människor. Vi kan inte veta vad som finns inuti människan, inuti vår hjärna. Hur tänker man? Och ibland vi vänder oss till teknologin. Ja, fingeravtryck, DNA, vältränade polishundar och så vidare för att veta vad är verkligheten. Annars vi kan inte. Eller inom vården. Alltså, många gånger jag kommer med exemplar från vård, därför att det är mitt yrke kan man säga som undersköterska. Så vi vänder oss till utrustningar och apparater och dator och skärmar som visar oss vad som finns inuti människan. Hur fungerar hjärtat, hur fungerar lungorna, bland annat EKG, EMG, röntgen, ultraljud och så vidare. Annars, vi kan inte veta vilken organ som är drabbat eller skadat inuti oss. Men Gud kan det. Gud vet det. Vi säger att Gud är läkarnas läkare. När läkarna misslyckas att bota en sjuk människa, Gud lyckas göra det. Så, om vi tänker oss att vi kan dölja några gärningar från Gud, så de som tänker så, de ska bli besvikna. Eftersom förr eller senare alla hemligheter ska avslöjas. De goda gärningar är liksom ljuset som vi tänder och sätter på hållaren. Och frågan är att finns det någon som tänder på taket eller tänder ett ljus och döljer det under en kärl? Nej. Vad är meningen med det? Ljuset finns för att belysa våra vägar, vårt hus. Till exempel när vi går in till ett rum och det är mörkt. Första den vi gör, vi tänder ljuset. För att se. Mörkhet orsakar oklarhet och bekymmer, oro. Medan när vi tänder ljuset, ah, nu ser jag, det är klart. Okej, jag känner mig trygg. Okej. Så är det. Så är det gärningar. Goda gärningar är liksom ett ljus som belyser våra vägar. Och människor egentligen med goda gärningar är bra exemplar som vi kan följa efter. Alla barn, när vi frågar dem, vad ska du bli när du blir större? Ja, jag ska bli liksom till exempel pappan eller mamman eller morbror eller farbror eller den mannen. Okej. Så den mannen eller tanten är en idol för denna barn. Vi också har som vuxna idoler. Ja. Det finns många som planerar eller följer en människa som har ett god rykt och bra exempel så att man kan följa efter honom eller henne. Så är det. Medan däremot med onda gärningar, vi döljer de här gärningarna. Eftersom vi är medvetna att de här onda gärningarna är fel. Vi måste inte göra det. Men någon gång i livet, medveten eller omedveten, vi begår den här brotten kan man säga. Och eftersom vi lever i ett samhälle som är kanske orättvist samhälle. Eller världen är orättvist egentligen. Människor är orättvisa. Så vi dömer. Vi dömer människor efter sina gärningar. Så när en god, bra människa som under hela sitt liv gjorde bra och goda saker och en gång i sitt liv han gjorde fel, vi dömer honom efter den sista. Vi glömmer alla sina goda gärningar och dömer honom med den sista vara. Därför vi döljer. Men hur ska vi dölja från Gud? Allvetare. Gud som ser allt. Hur ska vi dölja från honom? Vi orkar inte. Så, vi går vidare. Hade Jesus syskon? Några säger ja, några säger nej, några vet ej. Det är en allvarlig och samtidigt farlig fråga som man, om man vågar fråga, så han är modig person. Han är mod som frågar, så han frågar. Eftersom det är svårt att svara på den här frågan. Varför? Alltså den här frågan kan ge upphov till fiendskap även schism. Varför? Eftersom många som tror att Jesus var den enda sonen till Maria, jungfru Maria. Vi säger jungfru Maria. Det betyder att hon var jungfru. Så här börjar stridigheter, konflikter. En grupp säger att ja, jungfrun var jungfru tills Jesus föddes, men inte efter det. Andra säger att jo, Jesus hade syskon. Det betyder att jungfru Maria var inte jungfru längre. Och det är motsatt, alltså det är motsägelser med kyrkoläran egentligen. Eftersom år efter Kristus 325 i Nicaea eller Nikea, den kyrkomötet, den första kyrkomötet, förklarar att Maria var jungfru hela sitt liv. Några andra säger att de hade gemensamma barn. En annan grupp säger att Josef hade barn från en tidigare äktenskap. Och de räknas liksom bonussyskon, bonusbröder och systrar. Jag ska ge ett exempel från mitt folk, alltså som i Armenien. Jag vet inte om ni hörde talas om Armenien, ett land i Kaukasien, mellan Azerbaijan, Turkiet och Georgia. I Armenien, armenier har en annan uppfattning om ordet bror eller syster eller syskon. När de säger bröder och systrar, de menar också kusiner. Inte bara syster, alltså biologiska systrar eller syskon. Nej, utan mosterson kan bli bror. Fosterdotter kan bli syster. Så är det i Armenien. Inte i Syrien. Alltså vi i Syrien, min bror är min bror. Samma föräldrar. Min kusin är min kusin. Inte min bror. Men inte så i Armenien. Så var det under Jesus tid i Israel. När de sa bröder, de menade alla släktingar i familjen. Hela familjen alltså. Kusiner ingår alltså. Så när vi säger att Jesus hade bröder, vi måste vara försiktigt. Var de biologiska eller bara släktingar? Om de var biologiska bröder och systrar, så Maria var inte jungfru. Några säger att i dagens kunskap och teknologi och att det är omöjligt att en kvinna föder ett barn och blir jungfru. Okej. Men kan någon svara, är det möjligt att ett blind man med ett ord börjar se? Är det möjligt? Kan dagens kunskap förklara detta? Nej. Är det rimligt att en förlamad man, som du läste Pelle, med ett ord kom upp och stiger en förlamad man och går hem själv? Är det rimligt? Kan dagens science förklara detta? Kan i dagens, alltså dagens science förklara att hur Lazarus, som var död för 4 dagar, Jesus befaller honom: Lazarus, jag säger till dig, kom upp. Och den döda människan kommer upp. Är det rimligt? Är det möjligt? Nej, alla är omöjliga. Omöjliga för oss som människor. Men det finns inte omöjliga saker för Gud. Så när vi säger att Jesus föddes och fortfarande Maria är jungfru, det är möjligt. För Gud, ingenting är omöjligt. Vi går vidare. Till sist, den andra texten. Som sa att den som har ska få mer. Och den som inte har ska tas från honom den som han tror han har. Ja, vad menar Gud eller Jesus med den här berättelsen? Vi alla har. Vi människor. Alla har. Men vad vi har? Vad har vi? Ja. Vi, alltså Gud skapade hela universum. Gud skapade människan. Och vi har skapat på Guds avbild. Vi har Guds avbild. Alltså, när vi säger avbild, det betyder att vi har förmågan att tänka, bestämma, välja. Vi har fri vilja. Så vi har frihet att välja, göra eller inte. Vi kan bestämma och tänka. Så, de här, alltså ovannämnda saker, är gåvor som Gud skänkte över oss. Gud gav oss alla gåvor. Så vi har ingen rätt att dölja de här gåvor till oss bara själva. Nej, det är min. Nej, Gud gav oss de här gåvorna för fri, ingen kostnad, gratis. Så de gåvor som vi fick gratis ska ge också gratis. Den som ger ska få mer. Den som inte ger, alltså den som vill inte hjälpa någon som är i nöd, den som vill inte sprida Guds ord i hela världen, eftersom vi är Guds medhjälpare. Så Gud ska ta den som han tror att han har. Så jag ska bara avsluta med den här tanken att vi alla har möjlighet att hjälpa varandra. Att hjälpa människor finns olika sätt. Oändligt, oerhört mycket sätt att hjälpa människor. Det handlar inte bara om ge en pengar, donation. Nej, vi kan hjälpa varandra på vilken sätt som helst. Så låt oss hjälpa varandra och Gud ska hjälpa oss och ge oss mer.